På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Elva gula, två röda. Så många kort plockade Tess Olofsson, domaren, upp i derbyt mellan HIF och Landskrona Boys. Som Boys alltså vann med 2-1 efter ett riktigt omdiskuterat avgörande andra straffmålet då i slutet. Det där ska vi komma tillbaka till alldeles snart. Vi har ju mer än domarinsatsen att prata om. Vi har tabelläget såklart för HIF som är fortsatt och allt mer prekärt. Nya spelare som är med i matchen eller inte kanske. Ja, det får vi se vad ni tycker och tänker om. Damerna som fortsätter att imponera och är på väg upp i seriesystemet, har ett jätteläge framöver och mycket annat säkerligen. Sebastian Rönnström, Erik Persson, Mattias Hjelm, vi hälsar er välkomna till HIF-podden. Vi säger god förmiddag härifrån när vi spelar in, men det kanske inte är när ni lyssnar på det.
Klockan är 12:15, Hjelm. Jag är lunchhungrig. Detta är inte förmiddag för mig. Det kurrar i magen.
Nej, sant. Vi skulle ha kommit igång vid 11, då var det förmiddag.
Sant.
Nej, helt rätt. Nej, men jag tror att vi ändå ska göra så att vi går direkt spot om på det som hände i slutet. För det var riktigt ilsket och upprört och besviket från HIF-håll. Både spelare och tränare och inte minst på läktarna utifrån det som hände. Det stod alltså 1-1. Det var stopptid. Och sen kommer en situation då. Fredrik Ihler in mot Bernardo Villar. Det slutar med att domaren låter spelet fortgå. Och ja, sen blir Osman Diawara nedtryckt i straffområdet och Boys får straff som sen då Adam Egnell sätter dit stensäkert och Boys vinner derbyt. Tillbaka till den där situationen. Ihler, Villar.
Ja, så jag gick någon domarutbildning när jag var 14 bast typ, men har ju liksom, alltså den här regelboken, den är ganska svår. Det är många gånger vi har stått här och pratat om hans regel och så vidare. När jag såg den här situationen så tyckte inte jag att det var frispark. Men det är mycket möjligt att de som verkligen kan det, alltså domarkåren, säger att det ska vara frispark. Det, oavsett vad jag står och säger här så kommer det råda delade meningar om det. Jag menar ju någonstans att, ja, HIFs problem är ändå liksom så pass mycket större än en enskilda domslut. Sen Tess Olofsson hade kanske inte sin bästa match första halvlek. Borde Edvin Dahlqvist ha fått en straff enligt mina ögon då, och med 10 ordinarie minuter kvar borde väl Erik Ring ha fått en straff när just Edvin Dahlqvist gjorde omkull honom. Så att, ja, det var några diskussioner några situationer att diskutera såklart. Så.
Jag kan ju förstå att det blir upprört i HIF sett till hur den här matchen utvecklar sig, där man kommer ifatt, hämtar i kapp underläge, gör 1-1 där i 85 minuten och faktiskt är det laget som jag tycker trycker på mest för att vinna matchen, och så kommer den här otroliga kallduschen när man får en straff emot sig. Straffen i sig är given, det är inget att diskutera tycker jag, och det tyckte inte HIF själva egentligen heller. Sen den här situationen som händer, den är, det är ju en bedömningsfråga precis som i många andra fall inom fotbollen. Det gör ju att, ja, kanske hade det hjälpt med VAR om man nu anser att den här situationen ska vara en frispark till HIF. Jag har för dålig liksom kännedom om regelboken för att liksom kunna slå fast det, men mycket möjligt att det är på det viset.
Men ingen vill ju ha VAR.
Ingen vill ju ha VAR, så då kan man ju inte ha det. Då är det svårt att veta, men det är alltjämt en bedömningsfråga. Det är ju, alltså, så är det ju alla de här alltså, tacklingssituationer. Möjligt att VAR hade gått in och tagit bort det här målet och då hade det ju blivit en annan utgång. Men jag tycker samtidigt att efter den här situationen så ska HF kunna hantera Bois anfall på ett bättre sätt. Och att HF, som Erik var inne på, HF har ju andra stora brister i den här matchen som gör att de förlorar, tycker jag, rättvist sett över 90 minuter. Men det är klart att det är otroligt tungt sätt att förlora på. Och det är också kanske lätt att liksom när man är uppjagad i en situation, det var många hetsiga situationer i slutet av matchen, att det till slut rinner över också känslomässigt från alla håll och kanter. När det finns någonting att liksom bli arg på, en situation som där man känner sig orättvist behandlad, att det blir väldigt infekterat i en sån situation, det är svårt att komma ifrån. Samtidigt blir det också ofta fokus på domare i den typen av händelser. Men ja, mardrömsavslutning för HF på matchen och sett till var laget befinner sig och så kunde det ju inte slutat värre, kan man ju säga.
Det fanns ju väldigt mycket att bli irriterad över om man nu var HF. Och då blir det ett väldigt enkelt sätt att rikta fokus hit åt det här istället för, ja, den ganska usla första halvtimmen exempelvis och allt det andra som man också i HF-läget är jäkligt irriterad och frustrerad över. Och någonstans de här kraftfulla orden från Stuart Baxter, Kalle Jolsson med flera gentemot domarnas insatser, det indikerar ju också vilket sammanbrott vi är på väg att få se i det här laget, i den här klubben, att De står verkligen där vid ruinens brant och det är riktigt jobbigt nu. Och i ett sånt läge, som Sebbe är inne på, ganska naturligt att kanske skylla ifrån sig. Även om man nu tycker att det här är världens sämsta domslut, liksom, så säger det någonting att man liksom bara riktar fokus där och det blir inte lika mycket fokus på det sportsliga och det som behöver utvecklas och det som behöver hända där.
När ni står och pratar här nu så växte säkert ytterligare irritations- och känslor och ilskna känslor till liv när ni inte bara avfärdar liksom det där som ett idiotiskt domslut ni också. Villar är väl ändå först in i den situationen när man tittar på den. Och sen så väljer Tess Olofsson att nej, men det är inte tillräckligt allvarligt för att blåsa frispark där.
Alltså, det kvittar vad vi säger här, för det kommer ändå vara folk som tycker att vi är idioter och sen kommer det säkert vara de som förstår våra resonemang. Jag kan inte gå ut så kraftfullt och säga någonting bara för att göra en viss skara nöjd. Och det är alltid två olika ringhörnor här och vi är alltid idioter, det har vi i mellannamn ju. Erik Idioten Persson, så att det är inget konstigt.
Sen kan jag tycka också så här att när ni pratar om att man gör det för enkelt för sig och det finns så mycket större problem där som vi ska gå in på, så är det också så i min bok, om man tittar på matchutvecklingen, jag tycker man ska ha med sig det. Nu kommer jag också bli ännu mer stämplad som idiot här, men jag tycker
idioternas podd detta.
Ja, det är idioternas
omgiven podd. Av idiot.
Ja, men alltså Bois tog ledningen och där var det ju också en omdiskuterad situation. Tog Osman Diawara bollen med sig på handen eller inte? Jag vet inte hur många gånger jag har tittat på de repriser som jag har kunnat se och jag kan inte bedöma det.
Nej, det blir ju svårt och dessutom den assisterande domaren är ju inte på den linjen närmast utan på andra planhalvan och den som den andra assisterande, ja, han kan inte se för att det är mycket trafik och Osman Diawara har ryggen mot det hållet, så att svår. Sen kan man alltid diskutera huvuddomarens position och så, det kan man diskutera i ganska många av de här situationerna. Så jag går inte ut och säger att Tess Olofsson gjorde en femstjärnig insats, för det gjorde hon inte, men just det här med Osman Diawara, Hade VAR ens löst det? Inte VAR i Norge i alla fall, för där har de ju bara tv-produktionens kameror. Så då hade vi inte blivit kloka.
Nej, och det jag ska komma till i det resonemanget. Domaren blåste inte. Där började det byggas upp en slags irritation bland HIF-supportrarna. För det ledde då till ett öppet mål för Jesper Strid. Boys tog ledningen. Nu var det ändå mål där. Och nu kommer jag till min poäng. Om man då hävdar att den här sista situationen avgjorde matchen. Ja, det kan man säga utifrån hur matchen faktiskt resultatmässigt blev. Men, nu kommer det. En jättemiss som Tess Olofsson gör är ju att alltså Boys inte får straff i 23 minuten när Pavle Vagic drar omkull Edvin Dahlqvist. Och inte bara drar omkull, han går bara på kropp. Det är en solklar straff. Boys har 1-0. Skulle den straffen ha blivit av och Boys satt den straffen. Nu är det om och men och if och buts och allt det där. Men jag tycker man ska ha med sig det. Då kanske matchen hade varit avgjord redan i 23 minuten. Det är lite för enkelt att bara säga att matchen avgörs på slutet. Ja, yeah. Separat så gör den det. Men sett i sin helhet, nej.
Ja, och Erik Ring som jag nämnde tidigare också, där det var omvänt med typ 10 ordinarie minuter kvar när Dahlqvist gjorde ner Ring. Det såg också ut som en straff.
Precis, men den är solklar också.
Om inte
också.
Ännu mer solklar. Båda de straffsituationerna är
men
klara
straffar. Min poäng där är att alltså det blir dominoeffekter.
Ja,
situationen kanske aldrig hade uppstått om det hade stått 2-0, för att matchen hade utvecklats på ett helt annat sätt förmodligen. Exakt. Så att
det är det som faller lite också när man ska stå och prata om domarinsatser och stöta och blöta det. Att jag landar också lite i de här dominoeffekterna som du pratar om. Ja, men om vi ska prata om den situationen får vi prata om den och den. Och hade den hänt och blivit så, vad hade hänt då? Då hade inte den kommit in. Är ni med? Det blir ett irrvarv i mitt huvud. HIF hade kunnat ta 3 poäng i den här matchen. De startade en forcering väldigt, väldigt tidigt. Och jag tycker de har visat de tendenserna över tid. Att de kan trycka på. Sen är det inte alltid utdelning bevisligen. Det är bara att kolla på tabellen. Men de har förstått vad en forceringsfas handlar om i alla fall. Och hade på något sätt kunnat ta en seger här. Men prestationsmässigt och mycket kopplat till hur det såg ut i första halvlek. Framförallt första halvtimmen. Och även delar av andra halvlek, så jag tycker det är svårt att liksom stå och säga att Boys rånade HIF och kom hem med 3 poäng på något oförtjänt sätt. Nej, om vi kollar på matchen och det sportsliga och prestationerna där och försöker lägga de här svåra domsluten lite åt sidan. Ja, det hände prestationsmässigt då är det logiskt att Boys tog 3 poäng. Det är liksom där jag landar och då... Ja. Är du med, Jan?
Ja, jag är med. Frågan om Sebbe med eller om han har somnat.
Nej, jag är pigg.
Pratar jag så länge? Förlåt.
Det blev inte mycket sömn i natt, men lite tag till orkar jag nu vara vaken. Nej, men jag håller med. Alltså att Boys var det bättre laget. Sen tycker jag HIF tar ju över mer och mer, och som jag sa innan är ju de som faktiskt går mest för ett segermål efter kvitteringen. Men det finns en annan struktur i Boys än vad det finns i HIF. Det var likadant i derbyt nere i Landskrona i våras. Det är ett tufft läge för HIF där det inte... Ja, det är klart man kan prata om stolpar ut och hit och dit, men faktum är ju att HIFs prestationer över tid, det är liksom inte den här matchen som är problemet. Det är inte någon enskild match här och där som är problemet. Det är det som, men samtidigt är det också det som är problemet. Nu blir det jävligt rörigt här.
Jag hänger med på vad du menar. På något märkligt sätt förstår jag.
Nej, men det är inte enskilda matcher i sig som är problemet, utan det är när man bakar ihop alla de enskilda matcherna som det uppstår trender där man ser att HIF, även om det här nu kanske skulle ha blivit bortdömt det här med målet, men så är det att man släpper in sena mål i matcher. Man har alldeles för dåliga perioder spelmässigt i allt för många matcher, och det gör att kontentan blir att man i mina ögon inte är förtjänt av mer än de poängen man har tagit. Kanske att man till och med i några matcher har tagit poäng som man inte skulle tagit.
Du alltså, menar att alltså, stolpa ut exempelvis, ja, då kan man prata om marginaler hit och dit och millimeter.
Men det finns en anledning till att...
De över tid har förtjänat de stolparna, så att säga. Det är det som är det kärnan i ditt resonemang.
Ja, det skulle jag säga. Och sen är det ju klart att det finns enskilda situationer i matcher som hade kunnat gå åt ett annat håll. Men just det här med att man tappar ledningar och liksom inte lyckas knyta ihop säckar i match efter match, det är ju ett strukturellt problem. Det är ju liksom inte något som har hänt i någon enskild match, utan det händer gång på gång och är ett jätteproblem.
Förvånande att HIF såg ut som de gjorde första halvtimmen. Ja, men flera trodde att HIF skulle gå ut hårt i den här matchen. Jag har pratat mycket om inställning och liksom komma ut här på Olympia mot värsta rivalen i det här läget dessutom. Gasen i botten. Men det blev ju inte alls så. Det blev snarare huvudet under armen och kontrollerat och stabilt och många gånger kompetent från motståndaren istället.
Och sen fick de ju möjlighet att snacka sig samman i halvtid, men starten av andra lovade inte jättegott heller innan forceringen. Osman Diawara var helt sopren, alltså verkligen helt sopren, nästan helt ensam i hela straffområdet.
Ja, det är helt otroligt.
Och kunde gå upp och nicka, men nickade utanför.
Där kan vi också prata om det hade hänt och så vidare. Alltså, det skulle egentligen
fast
varit
där var
mål.
Ju inte domaren inblandad i den situationen.
Nej, men man kan ju alltid prata om det hade hänt och hit och dit. Så att det är ytterligare ett skäl och kanske inte... Kom in på domaren ännu en gång. Men det var ju ett fascinerande dåligt försvarsspel av HIF där. Det var någon liknande sekvens en stund efter där de bara lämnade Boys forward helt ren i en evighet i straffområdet. Men där i början av andra halvlek, jag håller med dig, känslan. Nu har jag inte sett om matchen och när det är såna här kvällar, framförallt stormatcher, så är extremt många intryck. Det är liksom ett brus, det är ett irrvarv i huvudet. Man kan få lite fel bild av ett och annat. Så att, jag kanske har en helt annan känsla när jag ser om matchen sen, för det ska jag min själ göra. Men där och då kändes det som att nej, men Boys har ju den här matchen som är en liten ask. Det står väl 2, kanske 3-0 på resultattavlan. Men så fick man påminna sig själv, nej, men det är bara 1-0 och HIF, som jag var inne på, har ändå trummat igång några forceringsfaser. Det blev ju tidigare och det var ju så det blev också. Men känslan var ju att sammantaget var Boys bättre trots en dominans från HIF i slutet. För det var så Stuart Baxter uttryckte det. Han tyckte att hans lag var dominant då när de tryckte på.
Ja, och då i den fasen då hade ju Stuart Baxter gjort 4 byten, tror jag också.
Ovanligt. Säger också jättemycket om HIF-insatsen. Hur ofta gör Stuart Baxter tidiga byten? Liksom dubbelbyte i 57, dubbelbyte i 66. HIF dessutom inför den här omgången, nu har det kanske ändrats. Det är laget i Superettan som gjort minst antal byten. Så att det säger ganska mycket om hur... Ja, men hur tafatt det var.
Framförallt på mittfältet hade man ju enorma problem, tycker jag, med Sumar Al-Majed som och flera andra liksom som var helt under isen. Sen så fick man in Benjamin Aqua som jag tycker gör ett riktigt bra inhopp faktiskt och skakar liv i både HIF och matchen. Så där fick man ju effekt på bytena, får man ju säga, men Det var riktigt svagt, det centrala mittfältet.
Ja, Cole Alexander gjorde ingen höjda match heller.
Nej, verkligen inte. Så där ja, det har ju varit ett ständigt huvudbry hur man ska ställa upp där. Och det blev nog inte, kändes nog inte tryggare för Stuart Baxter efter den här matchen.
Det är också intressant med Cole Alexander. Nu gjorde han sin andra match. Många som höjde på ögonbrynen och efter in honom för provträning. Ja, men 34 år från Sydafrika som spelade i Indien för några månader sedan. Sen så blev han jämförd med N'Golo Kanté och Adrian Gashi skrev på och stod för en ganska lovande debut ändå uppe i Jönköping där jag tycker HF tog ett litet prestationsmässigt steg i rätt riktning. Så kan man ju med sig att det ofta inte ser så bra ut, så då kanske det inte är, ja, ni förstår. Det var inte klang och jubel, men det var lite bättre. Och då fick han ju många lovord och folk tänkte att detta är precis vad vi behöver. Så kanske det blir. Men nu blir ju tongångarna en helt annan. Så att det, alltså, vindarna vänder ju från vecka till vecka. Och jag förstår att det är jobbigt att vara supporter för det här laget och för den här klubben. För att det kan inte vara lätt att liksom sortera alla känslorna när det går upp och ner och mest ner. Mest hela tiden.
Ja, det är ju verkligen imponerande liksom, den här kraftsamlingen i match efter match från läktarna. Alltså nu, Kalle Joelsson var så inne på den här snacken med honom efter matchen att alltså, det kommer över, visst nu är det ett derby och med allt vad det innebär, det är klart att det lockar mer publik, men att de ligger näst sist i Superettan och det kommer liksom över 10 000 och Södra står i princip fyllt och ett jäkla tryck och tifo och hela den biten, det är ju fascinerande vilken support den här klubben har trots alla de här hemska åren och när man nu befinner sig i sin största kris på ett halvt sekel liksom. Det är imponerande på många sätt, den här inramningen som de lyckas skapa, och då, det gör ju också det att man undrar lite. Vi pratade om det i förra veckans avsnitt att HIF är seriens sämsta hemmalag. Är det liksom,
och är det en
vi kan väl slå
nu
fast att det liksom sitter väldigt mycket i huvudet på spelarna, men alltså pallar man verkligen liksom det här trycket liksom? Nu jag hade nog förväntat mig mer missnöjesyttringar efter slutsignal igår, men och vad jag kunde uppfatta så var det ju inte jättemycket liksom skarp kritik och burop och sånt, utan ganska mycket peppande ord från klacken efteråt.
Men den energialstrande kritiken, den gick ju i princip oavkortat mot domaren.
Så var det
fanns
gången
ju ingen energi över att kritisera sitt
så,
eget
så
lag.
Så var det ju denna gången, men det är ändå ja, men en intressant liksom iakttagelse tycker jag i alla fall.
Det var det ju händelser väldigt mycket utanför arenan som vi inte har koll på. Vi hade fokus på det sportsledare då, men i samband med slutsignalen så var det en man nere på huvudläktaren då, samma läktare som pressläktaren där vi sitter, som jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det såg förbannat ut. Det såg aggressivt ut. Det såg inte alls glatt ut. Och det fick Joel Sandborg, klubbdirektören, att höra. Reda Charour, vice vd, var Charlie Weber hamnade där också och gläfsade lite med den här mannen som sen fick prata med lite ordningsfaktor och så. Så att det var ju heta känslor, men kanske lite mer utspritt. Det var ingen samlad kritikstorm från Södra. Så.
När vi går in och ska spela in ett avsnitt av HIF-podden så har vi ett antal punkter som är nedspaltade så. Det här ska vi prata om och det här ska vi ta upp och det här ska vi diskutera och det ska vi nagelfara och så ska vi bryta ner i minsta beståndsdelar. Men sen när vi väl sätter igång och börjar snacka så glider liksom ämnena i varandra.
Vi följer inte spelidén.
Nej, precis. Punkterna svävar iväg och flätas ihop samtidigt. En av dem, hemmafacit, du var inne på det, Sebbe. HIF är alltså sämst i serien hemma och har det bästa och de flesta supporterstödet och supporterna. Och ändå så kan man inte prestera. Eller så är det kanske just därför. Men man kan inte uppmana er supportrar, ni som är supportrar till HIF, att hålla er hemma för att HIF eventuellt ska plocka fler poäng. Det blir ju helt absurt att säga så. Men jag vet inte om det finns en koppling där mellan pressade skallar, mycket tryck, mycket vilja, mycket känslor från läktarna. Det borde ju inte vara så. Det borde ju bara vara en fördel, men det verkar inte så.
Ja, jag tycker det blir lite förenklat att bara koppla det till liksom press och stress och så. För hade det varit ett välfungerande lag med en tydlig spelmässig struktur, riktigt skickliga spelare, som man verkligen ska förvänta sig väldigt mycket av. Om det laget hade kommit ut här på Olympia och haft det här för oss, då känns det som att det hade varit några järnspråk. Men vi ska ju komma ihåg att det är ett ganska risigt lag då. Och jag menar, de är väl risiga såväl borta som hemma.
Så ditt resonemang innebär att skulle inte detta enorma stöd vara på plats så skulle det ha varit ännu sämre resultat?
Nej, det sa jag inte. Jag bara menar att jag tycker det blir förenklat men HIF tar inte poäng på hemmaplan för att det är mycket press. Ja, alltså det är säkert en faktor, men man ska ju fortfarande komma ihåg att det är ett icke-fungerande lag som har liksom enorma spelmässiga berg att ta sig upp för. Och jag menar, det har de ju oavsett om de spelar inför 0 personer eller 10 000 personer. Oavsett om de spelar i Skövde eller hemma på Olympia.
Men då är det en struktur som saknas. För att det finns ju lag med kvalitet som är ganska låg men som bärs fram av publik och har det som en extra spelare. Men då finns det någon slags struktur i laget som gör att man kan bäras fram och få den här extra energin av publiken. Eller?
Ja, alltså, jag är helt säker på att de får... Nu känner inte jag alla spelare liksom, jag känner inte alla människor bakom spelaren. Så att det är kanske jättemånga som... liksom gå på toa 7 gånger sista halvtimmen innan avspark och inte må bra och spela inför alla de här människorna. Sen är jag helt säker på att det finns vissa som njuter av det och verkligen får en sån jäkla mental boost. Men den där mentala boosten kan inte alltid hjälpa om man spelar i ett lag som är spretigt, ett splittrat lag så att säga. Och då blir det mycket svårare att kanalisera den här energin. Är du med hur jag tänker?
Det är jag. Ja. Absolut. Jag håller faktiskt med dig också. Det är alldeles för enkelt att säga som jag gjorde inledningsvis. Det var mest för att få igång en diskussion.
Det fick vi.
Ja. Jo, ett annat ämne, en annan punkt. Spelarna, de nya spelarna. Vi har nämnt Cole Alexander här. Bernardo Villar debuterade. Pavle Vagic har inte spelat jättemånga matcher, men Pavle Vagic hade problem i hur skötte de sig?
Ja, Pavle Vagic, det var inte bara den där utvisningen, utan han hade det tufft mot Ahlqvist, Diawara med flera. Villar var väl ändå godkänd, det var min känsla, som sagt. Med brasklappen, med reservationen att jag inte har sett om matchen, då kan vi tycka något helt annat. Men och sen Cole Alexander, han sprang väl mest runt och fick inte rätt på någonting, kändes det som. Lucas Lima lite liknande, hamnar i ett ingemans land. Så att dra några växlar av det liksom, alltså Villar och Cole som är, och även Lima då som verkligen har kommit in nu. Ja, kanske lite för tidigt, jag vet inte.
Men Lucas Lima fick starta tillsammans med Wilhelm Löper på topp, vilket innebar att Ammar Mohsin i målform får man säga efter kuppen gjorde två mål. Visserligen mot klart sämre motstånd såklart, men ändå. Mohsin tycker själv att han är i sitt livsform, förpassad till bänken. Och men det sa han efter kuppmatchen. Till mig att han typ aldrig känt sig i bättre form. Ja, så att han förväntade sig att spela. Men det fick han inte göra från start. Och Erik Ring fick fortsätta som höger wingback.
Ja, Baxter håller inte med er. Jag var väl inte med i förra veckans avsnitt. Men jag får mig att lyssna på det.
Jag slog ett slag för löper,
ja, precis, ja.
Till höger och ring på.
Men det märks ju att du och Baxter inte sitter i samma båtar.
Nej, det gör vi inte.
Nej, och det gör inte jag och Baxter heller. Och det gör väl, om
är
man
det
ska...
tre olika båtar eller sitter du och Sebbe i samma?
Nej, jag och Sebbe sitter nog och ror med varsin åra just i det här. Och säkert med ganska många av er som lyssnar också, tror jag, om jag har tolkat signaler rätt just när det kommer till ringlöper. Vem som ska spela var och hur.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Start 11 då. Det blev ju ändå bättre med de här fyra förändringarna i slutet. Skulle Baxter ha tänkt annorlunda från start?
Ja, så Aqua var väl kanske inte aktuell att starta eftersom han har varit skadad. Annars förmodar jag ju att man använt honom. Men han kanske kan vara med till nästa match då. Det blev ju en injektion då på mittfältet. Annars var det väl, ja, alltså forwardsvalet var ju det mest intressanta tycker jag. Får man nu räkna bort Aqua ur en mittfältsekvation så var det väl egentligen bara Rasmus Jönsson som var aktuell. Och det är klart man hade kunnat starta med hans rutin för exempelvis Lukas Källnäs, ganska oprövad, hade också en tuff match. Så det är väl det man i så fall hade kunnat justera på mittfältet. Annars, ja, som sagt, jag tycker inte Löper är en forward. Han gör sig bäst ute på en kant, så det tycker jag ju var fel. Dock kan jag förstå tanken att man vill ha lite mer djupledsgående forwards i form av både Löper och Lima, med tanke på att Boys ofta står högt och att det finns ytor bakom deras backlinje. Så jag ser ju vad Baxter tänkte liksom. Men det följer ju inte så väl ut. Men jag landar återigen att det största problemet var på mittfältet, där man inte liksom fick grepp om matchen i första halvlek. Och det är ju ett problem egentligen oavsett vem som spelar där på mittfältet. Så ja, det är ju en nöt att knäcka för Baxter här, hur han ska få ihop det.
Adam Hellborg var avstängd. Somar Al-Majed fick också då chansen från start, och det har sagt att det var inte heller någon fullträff. Så. Men när vi nu pratar om de här olika spelarna och vem som kanske borde spela var, så kommer vi osökt in på system. HIF hade en 4-3-3, sen gick man över till 3-5-2, och det har inte skördat resultat. Vad har man tagit med det systemet? Har man tagit 2 av 18 poäng? Typ 2 oavgjorda och 4 förluster, va?
Det stämmer alldeles rätt och riktigt.
Så man gick ju in
15
i det.
Poäng. Man hade ju det första matchen man startade med, det var mot Utsikten.
Ja, för man avslutade i Trelleborg.
Fem seriematcher.
2 av 15 då?
Ja.
Så frågan är, dags att kasta det systemet i papperskorgen? För man tog ju segrar med 4-3-3.
Jag är ju kluven där, alltså jag tror ju att... Är det något, alltså vi pratar om det här att man inte hittar en struktur. Ska man då börja ändra om igen, då är risken att det blir ännu mer rörigt. Dock kan jag ju, alltså man, som du var inne på, man fick ju andra resultat med det här 4-3-3. Skillnaden är att det har hänt ganska mycket i truppen på de här få veckorna sedan dess. Man har fortfarande ingen, om man inte räknar Andreas Langren då, som ju absolut är en högerback, men
tveksam. Bättre som mittfältare, som ja, jag alltid säger.
Det tycker jag också. Det behöver du inte tjata om.
Nej, men
det,
du får ju honom att låta som en liksom ja, renodlad högerback. Jag ville bara komma in med parentesen.
Det är bra, Erik. Men han är ju trots allt, har ju mest spelat högerback i HIF sedan han kom hem 2015 eller vad det var. Det är ju egentligen det enda renodlade alternativet. Om man, eller renodlad, men ja, ni alla förstår.
Alla utom Erik.
Jon Birkfeldt kan vara högerback, men känns ju också, alltså, ska han, det är ju, han är ju bäst som mittback, det är en bra mittback tycker jag, Jon Birkfeldt. Så
summa summarum har man värvat sig och värvat sig bort från och plockat bort och bytt spelare och tagit in spelare som gör att man kan spela 4-3-3.
Man har ju värvat,
man har värvat till 3-5-2. Och jag tror att det ja, riskabelt att byta tillbaka nu när man har försökt
implementera. Men vad har man att förlora? Man kan inte ha det poängsnittet.
Bra poäng där, vad man har att förlora. Men jag tror att chanserna ökar nog inte om man ska börja sätta spelare på fel positioner.
Frågan är om de minskar.
Eller att man liksom ska röra om i grytan en gång till. Jag tror inte det. Alltså det, man behöver nog försöka bygga på det man har startat fast att det ser illa ut.
Riktigt bra lag kan ju ändra liksom struktur under matchernas gång och rotera lite. Att det kan se ut som, nu ser det ut som 4-4-2, nu ser det ut som 4-3-3, och trebackslinje ibland och så vidare och så vidare. Där är ju inte HIF än att de har den dynamiken att tillgå. Men det är mycket möjligt att man går ner på en fyrbackslinje och så, Jon Björkfeldt. Vi vet att du är mittback, men du kan spela till höger också. Och så får han den positionen och står vi och säger, vad bra, 4-3-3 nu och så. Men säg att Björkfeldt hamnar där, då kommer det ändå bli ganska likt så som det ser ut nu i uppspelsfas och sånt. Då kommer han ligga som en trea ändå, och så skjuter man fram Simon Bengtsson och så har man typ ringen och löper där till ute till höger. Så då är frågan, vad är den stora skillnaden?
Men vänta här nu. Alltså, nu måste jag kliva in. Hur många mål har inte HIF släppt in sen man gick över till 3-5-2? Det känns ju...
Då kommer vi med det här. Iffen, Bats och allt vad det... Ja, men, hade de inte kunnat göra det med ett annat system?
Ja, men det gjorde man väl. Man hade väl inte det insläppta facitet innan man gick över 3-5-2. Det känns som det är jätteluckor på där bakom i
Thomas Rogne har inte spelat så mycket på sistone.
Nej, och där har du en stor förklaring såklart. Men Thomas Rogne är ju vad Thomas Rogne är. Det vill säga, man vet inte när och om han spelar. Och då är det ju jättesvårt att bygga ett
lag. Nej, men jag menar, det kan ju ha att göra med att man har släppt in mycket mål också. Alltså...
Ja, självklart. Absolut. Så det finns ju fler faktorer, men det går inte att komma runt att det har inte funkat bra med 3-5-2. Sen kan man ju visst prata om att det har funnits perioder i spelet som har varit bra och det har kommit resultat som Baxter liksom, vadå? Var kom de ifrån? Typ så. Mm. Som han sa efter cupmatchen och när han refererade till matcher tidigare, att var kom de resultaten ifrån? Och när han tappade mot Västerås så där, jag menar på att jag kan inte stå där som Tarzan och bara säga att det här var bra, utan han får ju käka upp resultaten. Men resultaten är de som ger poäng, och poängen kommer inte.
Jo. Jag är mest så här, jag tolkar det också som Sebbe, att man har värvat nu till 3-5-2. Det är väl också anledningen till att vi inte har sett någon riktig högerbacksvärvning, trots att en massa alternativ har funnit därifrån. Jag menar, förra hösten, när det skulle försökas skapas ett nytt allsvenskt kontrakt, det gick ju så där. Då gick Mattias Lindström, Alvaro Santos över till 4-4-2 när det var som mest kritiskt. Många ropar, det är precis som under en matchs gång, går det dåligt så ropar folk efter byten. Man kan göra byten med liksom befintliga 11 spelare också. Och nu när det är en dålig trend, nu måste vi byta spelsystem och så. Klarar det här laget av det? Och dessutom, alltså, om nu klubben har haft en plan när man har plockat in nyförvärv till det här systemet, och det är mycket, de kanske har plan, men vi ska kunna gå över och vara flexibla och så, men det är inte de signalerna jag får i alla fall. Då annars det är lite väl mycket liksom krisåtgärd, så som jag ser det, om man nu ska byta igen.
Men vänta. Nu måste jag studsa in här. Ett, det är kris. Så att det är krisåtgärder. Ja,
men ska man byta spelsystem igen?
Ja, det ska man göra.
När man har varvat spelare till det. Ja, vem ska spela högerback då?
Ja, men vänta nu. Nu måste jag sortera tankarna här. För det var så mycket jag ville komma in och säga här. För du sa så här. Har man... och det var en mening du använde. Klarar man av att byta i system igen? Det var det du var inne på. Ja. Och då tänkte jag så här. Ja, men vadå? Klarar man av att spela 3-5-2? Det är väl huvudfrågan?
Nej, men det är ju också... Om man... Då kan man ju byta spelsystem stup i kvarten. Varannan omgång. I sådana fall.
Men det kan man.
Ja, bra lag. Fungerande lag kan göra det. Absolut. Alltså inga problem. Pep Guardiolas lag kan göra det. och jobbat på olika, jobbat brett med ytterbackar någon gång och inverterat ibland och så. Men där är ju inte detta laget ju. Så blir det inte för rörigt om, ja men nu grabbar ska vi byta igen. Sen kan jag som sagt tänka mig att man gör en, alltså kanske en Birkfeldt-lösning och liksom gå ut och säger, ja men nu kör vi fyrbackslinjen, men det, jag tror ändå det kommer att se ganska likt ut om man nu har Jon Birkfeldt som en högerback exempelvis.
Han kommer inte slika kanten och slå en massa inlägg, det kan man ju slå fast. Nej. Om han skulle vara
det blir ingen Maikon på kanten där. Oh, gamla fina Maikon.
Men alltså det var ju innan Baxter var, så var det, det var så mycket prat om 4-3-3 och Baxter hade det också ett tag, och det har ju varit rörigt med system under flera år, och sen nu har Baxter bestämt sig för nu ska vi köra 3-5-2. Så det här med att ni pratar om att ska man byta spelsystem hela tiden? Ja, men det är ju det HIF har gjort nästan hela tiden under de senaste åren.
Ja, fast det har gått så bra om man...
Nej, det har inte gått så... Ja, men, alltså, de var ju väldigt tydliga. Men vi kör 4-3-3. Alltså, även när HIF inte spelar 4-3-3 typ förra året i vissa matcher, då sa de ju, vi spelar 4-3-3. Så, och... Ja, de har kanske testat sig fram lite. Det var ju väldigt uttalat och de försökte med det länge. Nu är det väl mer någon liksom åtgärd som Baxter har tagit här mitt i säsongen, att ett försök att stadga till det. Det har inte alls gått bra, men anledningen att han bytte är också för att det inte gick så bra tidigare. Alltså det får man ju också komma ihåg, tänker jag.
Ja, jag ska inte envisa för detta.
Det var ju inte frid och fröjd tidigare.
Nej, fast det kom ju ändå segrar. Under 4-3-3. Men skitsamma, jag är inte tränare. Jag bara konstaterar att det verkar inte funka så bra som det är nu. Det kanske de får ordning på. Baxter bör ju veta. Men nu ror ni i hans båt och jag kanske sitter lite grann.
Nej, jag ror inte i någons båt. Jag sitter på land. Jag sitter på land och kollar på galenskapen.
Okej, okay. Ja, det är bra. Vi är inte helt överens där med systemen. Men det är helt okej okay, det också. Något mer från derbyt som ni vill fiska upp? Amin Al-Hamawi gjorde ett fint frisparksmål. En pet av Charlie Weberg som ledde till 1-1 då. Någonting annat som ska sägas angående derbyt?
Det är många tankar, men ändå få tankar just nu. Jag känner att vi har malt ganska mycket.
Då tycker jag att vi går över till själva läget här i tabellen. För jag inledde ju med att det är prekärt. Det har vi sagt varenda vecka. Men det blir bara mer och mer prekärt för varje förlust som kommer. HIF är alltså näst sist på 18 poäng efter 20 omgångar. Det är en poäng upp till Örgryte. Det är 4 poäng upp till Örebro. De två lagen ligger då på negativ kvalplats. Och nu är det alltså 5 poäng upp till Sundsvall som är på säker mark. Och Sundsvall är ju nästa motståndare för HIF. Så måste matcherna avlöser varandra här.
Det är alltid måste matcher mot Sundsvall. Det har man hört nog, även i Allsvenskan.
Ja, så kanske det var.
Ja, men så var det. Sen slutade man att båda åkte ur, så att...
Ja, det går ju inte att underskatta den här matchens värde nu på söndag. Det går inte att underskatta någon match värde, men här är ju verkligen en match där HIF inte är så förlust. Och så blir ju det här avståndet, där är ju fler lag, Örgryte och Örebro möter ju varandra till exempel. Så att HIF förlorar, Örgryte vinner där, ja då är det... Det blir 4 poäng upp till kval. Det går liksom inte att understryka nog hur viktigt det blir nu på söndag.
Man ska också med sig GIF Sundsvalls sinnesstämning om vi ser till hela säsongen. Omtaget, all kaos som har varit kring den klubben. Det var ju uselt i Allsvenskan förra året. Och det har varit... skiften i organisationen och så vidare. Sportchef Urban Hagblom har lämnat tränarbyten och Sveriges yngsta elittränare och så vidare. Det är också en klubb som ja, men i en superettan-kontext är, ja, men står stark. Det är ju också ett liksom jojo-lag. Och det har väl varit så att många supportrar uppe i Sundsvall också upplevt att deras klubb står vid ruinens brant och att det är ett maffigt mörker som har sköljt över deras läger. Så att det ska man också ha med sig, att det är ju ännu värre i HIF, för att det är liksom den tveklöst största klubben i den här serien. Men det är många andra klubbar som har förväntat sig mycket och som har hyfsade resurser som också har det väldigt tufft, och Sundsvall är en av dem.
Så det är en måste-match för Sundsvall också mot HIF.
Med Oliver Stojanovic Fredin som har gjort några inhopp här nu, som bröt sitt ettårsavtal med HIF och lämnade efter blott ett halvår på Olympia för Sundsvall.
Och Sundsvall vann alltså mot Jönköping Södra med 3-2 i den här omgången som just spelats.
Ja, Jönköping Södra som väl är det formsvagaste laget sett i de fem senaste omgångarna, tror jag.
Jag trodde ni skulle passa på här och skjuta ner mig i sank, för jag sa att det kunde bli en omgång som verkligen talade för HIF i förra veckans HIF-podd.
Eftersom... Ja, hur gick det med ditt tips egentligen?
Ja, nu ler du, Sebbe. Ja, men det ska tala om för dig. Fick jag in tips och tips? Det var väl inget tips. Jag konstaterar bara att det var... Kunde
du
gå väldigt bra.
Du, det var inte så att du letade efter höga odds och sånt. Du körde ju bara så 1,0.
Ja, och Gais städade av Skövde, gjorde jobbet 3-1. Men Gävle gjorde inte jobbet borta mot AFC Eskilstuna, utan förlorade där. Jönköping Södra förlorade mot Sundsvall. Öster gjorde jobbet mot Örgryte, så 2-1 blev det då. Östersund städade ju inte undan Trelleborg, utan 2-2. Brage förlorade ju inte mot Utsikten, utan vann ju med klara 3-0.
Att du ens kunde tro att Brage skulle förlora den matchen?
Nej, jag kan inte sånt här.
Brage med en man mindre i, vad var det, över
19 minuten kom utvisningen.
Örebro tog en poäng mot Västerås, och Västerås gjorde inte heller jobbet. Så att summa summarum gjorde att det blivit, och så förlorade HIF mot Boys. Det blev ett än värre läge i tabellen för HIF efter den här omgången.
Kontentan, man ska inte tippa superettan-match.
Nej, det ska man inte. Så jag ska ligga lågt med det. Men nu har vi nämnt några lag här. Jag skulle vilja bara att vi ändå ventilerar det faktum som HIF befinner sig i nu. Med stor risk. Överhängande. Att man kan åka ur superettan. Vi har varit inne på det här tidigare. Vad det gör som klubb. Och Kalle Joelsson har ju sagt det till oss nyligen också. Då att det går nästan inte att ta in hur vilka förändringar och vad det skulle innebära för HIF som förening.
Ja, Fredrik Karlsson, ordföranden, har ju också pratat om detta ganska nyligen och sa att HIF lär väl kunna spela kvar på Olympia, men sportkontoret lär inte finnas kvar om det nu skulle bli en degradering till ettan, och han sa ju det att det kommer bli en helt annan klubb i sådana fall.
Och det är ju så att det är en lång, lång bit tillbaka till Sverige-toppen. Det finns väl ett exempel nu i modern tid, om vi pratar om de senaste decennierna, som faktiskt lyckats med att vara nere och vända och ta sig tillbaka igen. Och det är IFK Norrköping.
Men, ja, där är ju några exempel på Mjällby. Lag, Mjällby och BP.
Som har varit nere i ettan.
Jo, och... fast jag hinner inte föra klart resonemanget här. Om vi pratar om de här stora, anrika klubbarna. Jag tänker på Halmstad, Öster, Örgryte.
Är Halmstad en stor, anrik klubb?
Ja, men de har väl tagit 4 SM-guld eller något sånt.
Ja.
Så att, ja, men de har varit... Jo, men det får man väl, om man... Det tycker jag ändå man ska räkna in.
Ja, anrik då, men jag tänker
på stor. Ja, stor kanske var fel. Vi tar bort det ordet. Men alltså, det är ingen av de här som, jag menar, titta på Öster, har varit nere i ettan och haft jättejobbigt att ta sig tillbaka.
Örgryte,
samma sak där.
Svenskarna Boys.
Boys med, ett annat exempel.
Åtvidaberg, kvar i ettan.
Precis, det med. Har väl tagit 2 SM-guld, Åtvidaberg.
Stor och anrik klubb.
Ja, stor är det inte. En bruksklubb som ju hade sin historiesperiod med bruket och sådär, va. Men... Min poäng här är att vi kan titta på andra någorlunda motsvarande klubbar då, och se hur svårt det har varit för dem. Alltså
steget för HIF nu att dels klara sig kvar i Superettan, inte åka ur, men det kan ju hända att man åker ur. Och alltså, att ta sig tillbaka igen, den vägen är lång.
Ja, ja, men det är ju en så, alltså jag menar, Malmö FF har åkt ur, alltså Allsvenskan, Djurgården, AIK och så vidare. Men det är ju, det är inte där HIF är, utan detta är ju så mycket värre. Alltså, nu kan de ju inte ens etablera sig i Superettan. Nu riskerar de att åka ur Superettan till ettan, så att då blir det ju...
Och där har Österrike inte varit.
Ja, då faller ju jämförelser som har varit med de här klubbarna som jag nämnde då tidigare, för att ja, men de studsade tillbaka hyfsat snabbt. De åkte inte ner till ettan. Nu får vi se hur det blir för HIF, men det i regel kanske man har, lite som HIF hade 2017-2018. Första året, lite tufft sådär, medelmåttigt, blir sjua. Och sen så studsar man upp, om man då inte studsar upp direkt. Det är vissa som lyckas med det också, men ja, det sker ofta inom ett par, tre år i alla fall, när lite större klubbar åker ur. Men det här är ju något annat, det är bara att konstatera.
Ja, och den stora frågan som inte vi har svar på nu och inte heller har tid att stå och prata för länge om, det är ju hur ska det gå till? För HIF har ju försökt under flera år här nu att rätta till sina egna misstag, komma på rätt fötter ståendes och i balans och kunna gå en rak väg framåt. Men man famlar fortsatt i mörkret, och nu har man valt en väg och hoppas på detta, men det måste ju börja komma en vändning snart. Så att också supportrarna känner att ja, men nu är vi på väg. Och det tar tid, men vi är på väg. Men känns shaky, shaky, shaky här. Ja, ni nickar.
Fint på ett ögonblick.
Ja, och skrattet var till din kommentar och ingenting annat. Ska vi släppa HIF?
Det är ju HIF-podden.
Herrar.
Ja, du menar så. Givetvis. Ja, vi var ju på plats. Vår kollega Marian, som tyvärr inte kunde vara med i just det här poddavsnittet, men han var ju på plats och såg... Jag gillar ju inte att ta ordet seriefinal i min mun, det har jag nu
uttryckt. Det gör inte Sebbe heller.
Men i det här fallet så kan man väl få göra det då. Seriefinal mot Zenit. Det är ju de lagen som slåss om att gå upp till tredje divisionen på damernas sida, och det blev ju seger.
Sanna Nilsson och Stephanie Petersson.
Stephanie Petersson som gick en kamp mot klockan, lite skadebekymmer, men kom till spel efter att ha velat några matcher, och föga förvånande gjorde hon mål. Hon är väldigt viktig för det laget, lagkapten. Sanna Nilsson är också en spelare som har varit på elitnivå och har väldigt, väldigt mycket fotboll i sig.
2-0-seger mot Zenit. Det gör att HIF toppar tabellen på 40 poäng, 2 poäng före just Zenit. Men har också en match färre spelad, så man stormar mot Division 1. Det får man väl nästan säga, va? Stormar, det är ju målet.
Men de har ju gjort en väldigt stark säsong. Man har ju märkt att det har varit några matcher som har varit tuffare än det man har ställts mot innan, men... Ja, men klarat de här tuffa proven här nu som senast mot Zenit, så ja, men det är imponerande att man pallar för trycket här, och ja, det ska väl, som jag ser det, mycket till för att man inte klarar det här avancemanget.
Intressant också nu på sistone, då har det varit alltså juniorer som har petat renodlade A-lagsspelare. Det känns som att det börjar röra lite på sig där också. Det är liksom nästa steg. Sen när det steget ska komma, men nästa steg är ju också att HIF ska kunna sälja damlagsspelare och så vidare. Och utveckla någonting där även under representationslaget då, alltså A-laget. Så att det är också någonting att hålla koll på. Det känns som de har en fin grund helt enkelt. Och gjorde ju klart med ett nyförvärv nu strax innan vi gick in här i poddstudion. Hämtade Kajsa Arthursson från JTX i Elitettan. Så att har man värvat ytterligare en spelare som har plockat från högre höjder, högre nivå.
Viktigt också
för HIF som förening på många plan, men kunna andas en del optimism och se att damlaget faktiskt gör precis det som förväntas av dem och gör det bra. Och att det finns en framåtanda i den verksamheten och uppåt i systemet. Så det är ju spännande att följa det här lagets fart uppåt i seriesystemet.
Ja, onekligen. Det ska ju bli oerhört intressant. Om man nu tar det här steget så blir det ju... Ja, då är ju... Då är man ju på tredje högsta nivån, och sen så blir det ju liksom för varje steg tuffare och avancera. Men känns det som man har gjort, tagit rätt beslut på många sätt här och liksom lagt en grund där man har bra förutsättningar och fina faciliteter för att liksom verkligen kunna bli en elitklubb på sikt även på damsidan.
Då så.
Jag säger en sak innan vi lägger locket på här.
Ja.
Imorgon är det sista dagen av transferfönstret. 31 augusti. Vi får se hur mycket som händer i HIF-land. Men
det kanske kommer in en högerback.
Vem vet. Då kanske hela den här diskussionen kring spelsystemet får ett nytt ljus på sig. Vi får se. Vi på HD... Vi du har ett litet nytt drag här, ungefär som Baxter gjorde när han började med 3-5-2. Så får vi se hur lyckat detta blir. Men jag och Sebbe, vi ska köra ett litet 12-13 timmars pass imorgon vid lunchtid 12.00 under torsdagen. Så drar vi igång en live-rapportering om då deadline day, transferfönstrets sista dag. Och då är det inte bara fokus på HIF, det är inte bara fokus på rivalen Boys, utan vi kommer att kolla hela vägen ner till division 6. Så rör det på sig i klubbarna, då vill vi vara där, då vill vi veta det, så att vi kan rapportera om det i vår live-rapportering. Och så kör vi hela vägen till midnatt när transferfönstret stänger.
Till division 6?
Alltså, det kan ju hända grejer där också. Det
är många lag att hålla koll på.
Ja, det kommer att bli många telefonsamtal. Vi kan ju inte lova att vi inte missar någon liten övergång här och där. Det vore väl någonstans mänskligt om vi gör det. Men vi ska försöka att ha örat längs rälsen så gott det bara går. På liksom, ja, hela nordvästra Skånes fotbollsmilla.
Coolt! Så där kommer ni att sitta och chatta med alla som vill.
Ja, det är bara att komma in och tipsa, kommentera, komma med inspel, kritik.
Vart kommer ni in då?
Ja, det är ju hd.se/sport som alltid. Vi har kommit ut med en liten promotext som vi kallar det här internt. Alltså en text där vi puffar för detta. Så där kan ni läsa lite om det. Både jag och Sebbe uttalar oss. Och så som sagt så drar det igång 12.00 under torsdagen. Så vi hoppas få lite besök. Så ni välkomna in i värmen. Man kan ju inte bara vara intresserad av HIF, utan hur går det för Brunnby? Hur går det för Össjö? Jag vet inte. Vi hoppas kunna besvara ett och annat i alla fall under den dagen och kvällen.
Hopp! Coolt! Då vet fan vad man ska göra imorgon eftermiddag. Där rundar vi av veckans avsnitt av HIF-podden. Vi tackar som alltid för er uppmärksamhet, att ni är med oss. Och så återkommer vi om en vecka. Hej då!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
för ett ännu godare McDonald's.